David och Jakob, de tänkte riktigt smart. De började att skapa en riktigt bra podcast. De pratar om skolan och all dess aktivitet. Man kan ju spela pingis och leka annan lek. Nu måste ni lyssna på deras kloka ord. Ni hittar dem ofta vid ett pingisbord. David,
Jakob.
Då var vi igång med våran podcast nummer 7. Där Jakob precis bejlar och kliver ut och hjälper elever med något bestyr.
Något konstigt bestyr.
Känns oviktigt för oss just nu med tanke på att vi har så kort tid på oss.
Han prioriterar bort oss som vanligt.
Mm. I och för sig är vi ju inte viktiga, det är ju ändå eleverna som ska vara viktiga på skolan.
Alltid. Eleverna är alltid det viktigaste.
Och nu är vi inte ironiska.
Nej, det är vi inte. Det är därför vi har den här podden, det är väl för elevernas skull.
Ja. Kan ju inte förvänta mig att vuxna lyssnar på det här.
Jag kan inte ens tänka mig att någon lyssnar på det här. Nej, det tror inte jag. Jag tror att folk lyssnar på det här.
Jag har svårt att hitta statistik. Jag har försökt titta lite grann, men det...
Kan det vara så att det är så här, alltså vissa grejer som är så stora är svåra att mäta?
Ja, det är ju ett alternativ är att vi har respektgränsen. Mm. Det här, vi har gått över här 9999999, så nu är det 0 och ja, miljarden lyssnare. Ja, vi måste ju egentligen bredda oss. Frågan är om vi inte ska gå över och prata något internationellt språk som flera lyssnar på, typ spanska eller engelska eller någonting. Och eftersom jag inte kan spanska...
Det kan inte jag heller faktiskt. Det är ju det vanliga. Liksom. Det man kan beställa en öl. Liksom.
Ja, ett par öl.
Ja. Jag frågade om jag får bara idag på en lektion. Så här, om man fick välja ett språk som man skulle vilja liksom vara jäkligt grym på. Liksom, vilket skulle man välja då? Och det var faktiskt inte så att alla bara, men jag vill kunna engelska perfekt. Utan det var lite bubblare. Ryska, mandarin, latin. Många valde franska.
Men var det genomtänkta svar eller var det bara spontant?
För det känns de hade fått fundera lite och tänka sådär. Och just, alltså för många liksom anser liksom att engelska, det kan man redan. Så att, och då börjar de liksom, ja, spåna vidare.
Frågan är, vad är det perfekta språket att kunna? För att det är ändå någonstans här, tar man något spanskt, franskt, italienskt sådär, då har man ändå hjälp av, det är någon grund liksom som bygger på. Så att jag tror skulle välja någonting där mitt emellan för att sen kunna lära mig vidare.
Alltså sett det antalet som pratar, då ska man ju välja mandarin. Mm. Det är ju flest människor som pratar. Problemet är att du får ju fortfarande det svårt att klara det här på eklidan om du bara kan mandarin.
Ja. Språk är i och för sig väldigt viktigt. Jag har diskuterat det här med min fru många gånger. Just för att vår dotter som är 6 månader har inget språk. Och kan därför inte heller tänka i språk precis som vi tänker i språk. Jag kan ju tänka att det där är en sten. Stenen är grå, stenen är hård, stenen kanske är kall nu när det är kallt ut så vidare. Det kan inte hon tänka. Hon kan inte ens tänka sten. Hon tänker bara...
Alltså hon kommunicerar väl då, gissar jag, nu har inte jag egna barn, vad jag vet, genom alltså kroppsspråk. Och där har man ju konstaterat att kroppsspråket är ju betydligt viktigare än liksom det talade språket.
Hon kommunicerar genom skrik kan jag säga, och det har ingenting med språk att göra.
Men jag tänker, men hon visar väl även när hon skriker med sin kropp att hon är förbannad på något.
Jo, men jag menar mer att det här är ju inte, du tänker ju inte, du tänker ju språk, det är mer sånt. Du tänker ju i, som jag tänker nu, lägger Jakob ner nycklarna försiktigt här för att det inte ska slå i bordet och du tar in ljud i micken. Så tänker ju jag. En som inte har språk kan ju inte tänka det. En som inte har språk, då måste ju tänka i form av känslor. Typ en pirrande känsla av att jag får känslan av att falla när pappa kastar upp mig i luften. Eller ett ont för att jag slog i armbågen.
Men då är ju nästa fråga. Då, alltså, måste du ha ett språk för att kunna tänka?
Det är det jag undrar. Jag tror nästan att det...
För jag menar, innan man hade språk. Alltså innan språket var utvecklat. Alltså det vi kallar språk idag. Kunde man inte tänka då? Tänkte man inte saker då?
Jo, men det är det
eller
jag
menar. Tänkte man i andra... Tänkte man i bilder?
Är det en tanke om man inte har ett språk? Är en skola utan elever fortfarande en skola?
Jakob, jag har svaret.
Jo, men alltså självklart måste man kunna tänka saker utan att ha ett språk.
Hur? Vad tänker du då?
Du kanske däremot inte kan förmedla din tanke.
Men hur tänker du?
Ja, men tänker situationer. Eller tänker, alltså om man pratar liksom det här basic, det här reptil.
Jag har frågat,
är ni med på vad jag menar?
Jag har frågat många människor som har utländskt påbrå, till exempel vår vaktmästare Ralf eller Valtrad som har kommer från andra länder, om de tänker i, om de tänker i svenska, om de tänker på tyska, liksom när de tänker. De tänker ju oftast på svenska. Ibland tänker ju Ralf, han är ju ganska nyanländ här, att han tänker på tyska. Han räknar på tyska till exempel. När han räknar. Så räknar han ju. Han svarar i fjärfunktionssex i min aktuitsen. Så. För att det är lättare för honom. Och då undrar jag, när ni är utomlands, i London till exempel, går ni och tänker engelska eller tänker ni svenska?
Alltså, ja, jag kan komma på mig själv tänka på engelska i olika situationer.
Jag också. Jag är det som ett, mer som ett, för att vänja sig och typ, när jag träffar någon nu ska jag prata på engelska. Okay.
Tänker du det på svenska då?
Då tänker du på engelska.
That's a bloody good question then.
Nu är vi djupt inne i filosofi. Det är egentligen inte därför vi ska köra en podcast.
Ska vi byta namn på den här podden till filosofi, ekfilosofi?
Nej, jag tror vi ska försöka hålla oss till skolämnen, men det kallpratet som sker innan och efter själva ämnet är ju jävligt viktigt att det blir bra.
Så jag tycker inte det här är kallprat, jag tycker det här är viktiga existentiella frågor.
Mm. Ja, så är det. Ja. Jag har i alla fall funderat på det här tidigare om tankarna, hur man tänker och sådär, det var innan jag fick barn. Men just nu när jag får barn så tänker jag extra mycket på det, eller funderar extra mycket på det med tanke på att De har ingen språk. De kan ju inte tänka. De måste ju bara få en känsla. Och det är därför de skriker rakt ut eller skrattar rakt ut. Eller
man skulle kunna tro att du pratar om våra elever nu.
Mm.
Ja.
Men där kan man ju... Det var lite det jag menade, det här med att... Ja, men då är man tillbaka till det här... reptilhjärnan. Där de grundläggande... funktionerna och liksom sitter. Jag kan tänka mig att... Det är ju inte så för en människa utan språk som är utvecklad. Alltså en vuxen människa utan språk skulle nog inte vara riktigt på samma sätt som ett spädbarn. Men
det är det här som är själva frågan just nu. Hur tänker man då? Alltså hur?
Det är ju svårt eftersom man kan ju inte fråga någon som inte har ett språk heller. Vad tänker du på?
Eller hur? Och du kan ju inte heller förvänta dig att de ska kunna liksom visa det på annat sätt heller. Alltså du kan ju inte kroppsspråkmässigt bara charader. Två ord.
Man kan ju alltså, jag tänker ju att man tänker ju ofta i bilder. Jag tror inte man tänker i ord. Jag tänker mer i bilder.
Så det man kan, är nog individuellt skulle jag säga.
Säkert.
Inte helt.
Men det jag tänker att man kan be av en person som saknar ett språk är ju då att personen i fråga får rita en bild.
Ja.
Hur skulle du kunna forma rita en bild om de inte...
Vi lämnar bort det, hur vi får dem till att göra det. Men jag tror också, du är inne på rätt sak där. Och tänker man efter själv så visst tusan tänker man i bilder. Man tänker ju i sin situation.
Hur tänker djur? De tänker ju också bara instinktivt. Eller hur? De tänker ju, alltså en räv går ju upp på en kulle och bajsar för att de gör det. Alltså det är ju...
Där har de ju bäst översikt de kan se, så det inte är någon som...
Fast det där har väl med territorium att göra också. Han bajsar väl ut territorium. Eller piss de gör. Det är urin. Det är lejon och sånt de pissar. Det är många som gör för
det. Det tror jag säkert att det är. Men jag menar på att det är instinktivt. För att det är ingenting som de lär sig från sina föräldrar, kan jag tänka mig. Det är ingenting som... Vi får ju lära våra barn att uppföra oss och vi får ju lära våra barn hyfs och vi får ju lära våra barn hur man gör... Det är som att se när det kommer första gången det kommer en rulltrappa till Saudiarabien eller första gången Qatar får en
skidbacke,
elektronisk dörr, sån skjutdörrar på affär. Alltså, man ser ju roliga saker som händer för att de fattar inte riktigt hur det ser ut, för att de har aldrig blivit lärda det. Medan till exempel filmen Gudarna måste vara tokiga. Nu går jag tillbaka till filmfrågan. Gudarna måste vara tokiga. En flaska kommer från himlen. Det måste vara från Gud. Då tänker den. Det är ologiska tanken liksom, att det är Gud, det är någon person där uppe i himlen som slänger den här
personen. Elefantungar, de kan ju simma från födseln.
Ja, apropå tank. Instinktivt.
Nej, men jag bara säger det som är alltså just instinkt och vad som är med alltså.
Mm. Det är svåra frågor.
Är det inte märkligt att vi inte kan simma från födelsen? Vi ligger ju fan och simmar i fostervatten i 9 månader.
Simmar jo, men kan inte, man inte göra bara... det på något sätt? Alltså om man de pratar det här med babysim. Det är, barnet har väl inte lärt sig att simma när man står på ner i vattnet. Men de kan ändå...
De simmar
ja,
ju inte.
Det är så
nej,
att
de ligger
de,
i vattnet.
Det är inte så att de börjar simma 50 meter fjäril.
Nej, men de är bra på att ligga i vattnet.
De är bra på att stänga av att de inte andas in.
Ja, exakt. Och det är ju någonting som du som vuxen kan ha svårare med.
Ja, ja.
Än när du är barn. När du är spädbarn.
Jag tänkte på, för jag har kommit på en till film nu när du pratar om det här med andning under vattnet. Det var ju några år sedan en film gjordes och rätta mig om jag har fel. Är det Cocoon när de åker ner och för att komma ner på den här djupaste delen ska ner i vattnet? Eller någon annan dykarfilm när de fyller upp lungorna med någon vätska?
Det är Buss avgrunden 1989, James Cameron.
Just det, den var ju fantastiskt fin. Och då tänker jag tillbaka på våra förra podcast. Och vi träffades ju inte då, Fredrik. Men nej, jag ville ställa en fråga till dig. För att jag lyssnade nämligen nu efter jul på våran julpodcast. Och där säger du i den att du ska prata med personalen i matsalen för att de har rivit morötterna för grovt.
Just det.
Och det gör de fortfarande. Så jag antar att du inte har pratat med dem. Eller?
Ja, nej. Och det är precis. Det här har du rätt. Det där är fortfarande ett jätteproblem. Jag har fortfarande inte kunnat äta morötter. Och det, är ju, jag får ju, det här är ju mitt eget fel. För att jag har inte pratat med matsalspersonalen. Men jag vet ju att många med mig är störda av det här. Att de är helt felrivna morötterna. Att de är liksom skurna på något märkligt sätt. Det går inte att äta dem i en gaffel. Man skulle behöva... Jag vet inte. Det går.
Sugrör.
Mm. Jag kan säga att jag har inte ätit morötter i matsalen sen...
Nej.
Nacka gymnasium tog över regin och de började riva morötterna så här grovt som de gör nu.
Undrar om det har någonting med att han är anglosax.
Du syftar på den som är ansvarig i köket.
Ja.
Jag vet inte, men det problem, som jag ser det kommer det få konsekvenser. Alltså jag tänker på vårt näringsintag.
Mm. Jag har börjat se sämre.
Ja, jag ser ingenting.
Nej.
Ni ser lite bleka ut.
Ja.
Jag har tappat den här orange.
Gyllenbruna.
Orange färgade.
Orange färgen.
Jag tycker det var lite kul för häromdagen så var det väldigt god potatisgratäng och kyckling till och Karina skickade ett mejl till honom och sa tack så hemskt mycket för den goda maten, det var fantastiskt och speciellt potatisgratängen. Mm. Och då fick hon som svar, kycklingen är från Danmark, de besprutar den med massas vatten, idioter. Det var allt hon fick i svar.
Det måste ju nästan mejla den här, alltså...
Bra på beröm.
Ja. Hur ska man då kunna formulera det här med morötterna utan att man får något liknande? Man avslutas med idiot.
De där jävla danskarna.
Alltså det, jag tror det ska inte vara ett stort problem egentligen. För de river ju den här kolsalladen tunt. Så att det borde ju funka att riva.
Ja, det är ju inte så att det saknas redskap för det här, kan jag tänka.
Nej, det är nog bara en maskin som de petar ner morötter i och sen rivet. Klart.
Rider på ett litet.
Det är något tydligt.
Nej, det är nog bara att stoppa in rätt typ av rivjärn.
Ja.
Så är det. Det är om det. Vi skulle prata så tråkigt som nationella prov. Vi tog upp det med några elever innan att vi skulle prata om det. Och deras första reaktion var, det är jättekonstigt att vi elever blir så stressade över det här nationella provet. Med tanke på att det är ju ett bevis på att lärarna har gjort sitt jobb rätt och lärt oss rätt saker. Och inte spegla oss lika mycket. Stämmer det här? För det har jag också fått för mig eller hört.
Ja, det stämmer ganska bra. Alltså, nationella provet, det ska ju testa eleverna. Vad har de lärt sig under högstadiet? Har vi då som lärare jobbat med rätt saker som då i slutändan kan göra att de lyckas bra på det nationella provet? Sen ska man ju vara tydlig med att nationella provet testar ju bara liksom en bråkdel av det som ingår i ämnena. Och sen då, det som, alltså, jag är ju skeptisk mot nationella proven, att vi har dem på våren. Jag tycker vi borde ha dem på hösten i nian. En av anledningarna är just att vårterminen är väldigt stressig för framförallt niorna. Det handlar väldigt mycket om att nu ska de liksom fixa till slutbetygen inför sin, alltså gymnasiet. Och nationella provet är liksom, det stör, för det tar väldigt mycket tid från oss lärare. Men även då som de här eleverna hade varit inne på, det är ett stressmoment. Och det tycker jag är väldigt märkligt, för det här provet är kanske det provet, i alla fall i svenska hos mig, som jag känner så här, har alltså minst påverkan på deras slutbetyg. Är ni med?
Mm.
Minst påverkan. Alltså det här är ju liksom, jag kommer inte sänka några elever för att de skulle underprestera på det här provet.
Och sänka med betygen.
Betygen. Nej, jag kommer inte slå ner någon. Så jag tycker att det är synd på ett sätt att eleverna liksom lägger ner så mycket tid på det här. Och men det är ju som en, alltså när man ska vakta de här proven, de pågår ju en evighet, det är ju 3 timmar och det är 3 delar och så vidare. Och de kommer ju till de här proven och de har ju med sig picknickkorgar med grejer. Det är ju liksom, det är läsk och det är chips och det är bullar och fan och hans moster. Och liksom till ett vanligt prov skulle man bara komma någon in med läsk till ett prov. Det är ju bara tack och hej, gå och liksom gå härifrån. Men här är någonstans, det här blir ju någon sån här grej liksom, att här får man ha med sig picknick.
Och så liksom, ska du ta med någonting, för det, ni kommer sitta i 3 timmar. Mm.
Och jag menar, det är liksom, jag säger, alltså klart man får med sig grejer, men just det är så kul att det är ingen som har med sig typ vatten, banan och ett äpple, utan det är verkligen liksom, det är läsk och det är godis och det är bara skit.
Men det där, jag tycker det är lustigt där med nationella provet, hur eleverna verkar se på det som något otroligt mycket seriösare än alla andra prov.
Mm.
Det är liksom, nationella provet är i taket.
Mm.
Och ett vanligt prov som är minst lika, om inte mer, betygsgrundande, det lägger de någonstans vid skrivbordshöjd. Mm. Prioriteringsmässigt. Så känns det i alla fall.
Och det är klart att alltså det som ger tyngd, det är ju så här liksom att okej, nu sitter hela Sveriges nior och gör det här provet. Alltså, sånt ger tyngd.
Gör de det samtidigt? Eller
alltså,
det
bara... att det ska genomföras i alla fall på samma dag. Sen finns det liksom lite olika där rekommendationer om när på dagen man ska genomföra, men det är såklart olika på olika skolor. Men det ska genomföras på specifika datum, det är det. Och jag menar det, och det här har man väl med sig, de genomför ju nationella prov i sexan, och det är liksom, i och med att det är schemabrytande, ofta blir liksom lektioner blir inställda, det händer ju någonting. Mm. När man gör...
Känns det inte lite Nordkorea över det?
Absolut.
Här sitter alla samtidigt.
Mm.
Ska vi inte börja med det? Att varje morgon samlas alla ute på gården här utanför, på någon grusplan, och så gör vi morgongympa. Mm. Så god morgon till rektorn. Morgon, rektorn.
Men det, den, man kanske ändå ska vara så här tydlig, alltså varför gör vi nationella proven? Det finns ju framförallt ett annat större syfte, och det är ju för att vi ska kunna få någon slags övergripande bild i Sverige, hur ligger våra nionde klassare till gentemot varandra. Jag menar, är det så att vissa skolor, kommuner, alltså områden sticker ut på olika sätt, så är det ju, så måste man ju kunna dra lärdomar av det.
Mm.
Alltså hur liksom, det är ju klart, det är ju jätteintressant att se liksom, om den här skolan ligger högre eller lägre än en grannskola, skiljer det jättemycket. Då måste man börja fundera på, vad gör de annorlunda än oss?
Ja,
glädjebetyg.
Glädjebetyg. Eller det här som också pratas väldigt mycket om, hur mycket skiljer betygen som eleverna får på nationella provet från deras slutbetyg? För det har också visat sig vara väldigt skiftande.
Mm.
Trots att det de skriver på nationella provet inte egentligen ska ha speciellt mycket att göra med deras slutbetyg.
Kan man inte göra någon slags... Alltså, det känns ju på något sätt som att vi måste göra det för att säkerställa att alla som går i skolan, beroende på... Alltså, det ska inte bero på vilken del av Sverige du bor i, eller vilken stad du bor i, eller vilken kommun du bor i, utan alla ska ha samma utbildning, alla ska ha rätt i samma utbildning. Sen kan ju det skifta med olika lärare såklart, men de ska i alla fall ha chansen att lära sig samma sak. Är inte det jätteviktigt då att bevisa det, att visa det för lärarna, att titta här nu har du, först så har du lärt ut fel, de unga kan inte, eller titta här nu, du har gett dem alldeles för höga betyg kontra vad de lyckas på de här proven. Jag tycker det borde vara jättebra. Men de två sakerna syftar ju mer till vad lärarna har gjort än vad eleverna presterar.
Ja, men det är klart. Och det är ett mätinstrument, framförallt.
För skolan.
Ja, och Skolverket. Och se liksom, hur ligger vi till?
Ja.
Av både elevernas och lärarnas kompetensskala.
Och det är ju klart att jag är ju jätteintresserad av att se hur det har gått för mina klasser. Jag menar, som lärare vill man ju ändå någonstans tänka då att ens egna elever får ungefär det betyget på nationella provet som man har gett dem själv. Alltså man vill ju inte att det ska diffa för mycket.
Nej.
För då blir man lite fundersam, okej, har jag satt för snåla betyg, eller har jag satt för höga betyg, eller har jag typ sugit i min undervisning? Eller är det en kombination? Så det är klart det är intressant.
Det är ju minnen som väcker en, tycker jag, när jag tänker tillbaka på min egen skolgång och de här nationella proven. Jag minns inte riktigt mycket från högstadiet när han hade prov, måste jag erkänna. Men då hade vi bara svenska, engelska.
Visst var det det?
Jag tror det. Och sen hade, nej, jag hade,
matte, jo, va?
Hade engelska matte på högstadiet?
Nej, det hade jag inte.
Jag kommer inte ihåg det.
Jag kommer ihåg muntliga, engelska muntliga. Vi satt oss i ett rum utanför Syv på Björkeskolan. Och vi pratade med min engelska lärare.
Jag har bättre uttal med min engelska lärare. Från mitt högstadiet, eller...
Jag kommer inte ihåg heller. Jag kommer inte ihåg att jag har haft muntliga.
Det kommer jag ihåg från gymnasiet däremot. Muntliga engelska.
Jag kommer ihåg en svenska uppsats. Svenska provet i gymnasiet. När jag hade så dålig handstil att jag först fick skriva det på ett vanligt papper för att sen renskriva det försiktigt på det andra pappret när man liksom hade mer tid på sig att skriva det. Jag är så dålig. Alltså, allvarligt talat, när jag skrivit ser det ut som att det är en femåring som har skrivit. Alltså en femåring som håller pennan i fel hand. Mm. Eller i munnen.
Det är nästan så vi ska twittra en bild på Davids,
kan vi göra
Davids
det
handstil.
Vi får in någon sorts meta-läge på den här som vanligt.
Det betyder att jag ska skriva någonting.
Ja. Kan du göra det?
Hashtaggen som vi alltid återkommer till är ju, jag har här. David har faktiskt suttit och övat handstil här, hittade jag.
Jag har suttit och skrivit mitt eget namn. Men det där är bra skrivet för mig. Det där är bra. Nej, du menar den där?
Nej,
fan, det här blir jobbigt.
Vad har vi, jag jobbade i Ekpod hashtag förut. Eller har vi någon annan liksom?
Nej, jag tycker vi tar Ekpod.
Det här är jättejobbigt tycker jag. För jag, det här är en av få saker jag faktiskt skäms över. Allt annat kan jag inte göra för. Känns det som. Ja, men hade ni bra, hade du bra betyg i skolan, Fredrik? Du hade ju stora A och såna här grejer, va?
Man är ju väldigt skiftande betyg. Alltså inom de ämnen som jag gillade.
Du gick realskolan.
Kul. Nej, men jag var bra. Jag var ju sån här klassisk kille där som gillade idrott. Hade höga betyg i idrott. Klarade mig jäkligt bra i de här samhällsvetenskapliga ämnena. SO-ämnena, svenska. Där gick det bra. Det gick åt helvete för det mesta i matte, NO-ämnena. Och det är någonting man funderar på så här efterhand när man går i skolan. Alltså varför det blir så. Men jag hade riktigt dåligt självförtroende just när det, framförallt när jag hade matte. I mitt huvud så kunde inte jag räkna matte. Och varje gång jag räknade så fick jag det bekräftat för mig själv. Eftersom jag var inställd på att räkna fel så räknade jag ju fel.
Matte handlar egentligen bara om logiskt. Alltså veta hur man ska göra vissa uträkningar. För det är ganska enkelt att typa. Inte för att jag kan det, men det ska vara ganska enkelt. Ja, jag minns mina betyg som väldigt dåliga. Men när jag väl kom in på, för jag gick ju Stockholm Hotell Restaurang, så vet jag inte om det var så många som hade bättre betyg än jag i skolan faktiskt. Det var en av de sämre. Jag gick så här svårare matte typ. Röd matte heter det på den tiden. Och jag hade MVG i idrott och samhällskunskap tror jag hade MVG i. Det var min svensk lärare som hade sa till mig, eftersom jag var pissig i svenska, så hjälpte hon, pratade hon med min SO-läraren och sa att jag borde få MVG. Så fick jag. Så jag hade två MVG.
Vi måste ju nästan få kommentera nu alltså, den här bilden. Alltså, nu finns det ju på Twitter här och Davids handstil och jag möter ju en hel del handstilar i mitt ämne svenska och ja. Jag ska inte säga att det är den värsta jag sett. Det är hårt. Men det är ju helt klart på den nedre skalan.
En av de värre.
Ja. Det är roligt att jag har en kompis, en av mina bästa vänner. När vi gick i klamma klass. Man kunde inte skilja våra handstil ifrån för de är så jäkla dåliga. Men jag måste säga det också. Det här, nu har jag, i det här fallet har jag inte ansträngt mig. Men det blir inte så jävla mycket bättre. Mm. Alltså jag har väldigt svag handstil när det gäller det här. Även fast jag skulle koncentrera mig.
David har ju också kompensatoriska hjälpmedel här på jobbet för
Jakob
för sin handstil.
Han får skriva allt. Nej, men jag har faktiskt, jag måste säga att jag är bättre på att typ skriva i glasyr och sånt där än med penna. Där är det klockrent. Min fru alltså, hur fan kan du skriva så jäkla bra med glasyr och inte med vanlig penna som är så enkel? Men det måste vara det är någonting med känslan i penna, så jag har inte hittat min typ av penna.
Men jag måste säga där, jag fingerfärg, måste flika in med min egen handstil, för den är helt okej på papper. Men så fort den kommer upp på en whiteboard, jäklar. Det är som att jag sladdar runt.
Det är rätt kul, för att ofta märker man också på elever som generellt sett har en bra handstil, när de ska fram på whiteboarden och skriva någonting. My god, alltså det blir inget bra.
Nej.
antingen skriver de för litet så man inte ser någonting, eller så försöker de skriva större och då blir det bara liksom totalt haveri.
Oftast tycker jag man ser det här också när de börjar
dra iväg.
Eller liksom snedda neråt eller uppåt eller.
Nej, men det är en skola i sig skulle jag säga, och jag är ju faktiskt förgrymmad på lärarhögskolan att det inte ingår som någon slags sidokurs att liksom hur man skriver på en whiteboard.
Mm. Alltså, men det lärde man sig inte skriva när man gick i lågstadiet?
Jo, men det är en helt...
Fick man inte en bok då? Bara
jo, men det är ju skillnad att skriva i en bok, i ett skrivhäfte och på en tavla. Det är ju helt olika tekniker.
Och när vi gick i skolan, då hade jag hade svarta tavlor. Mm. Eller de var gröna i och för sig. Ja.
Det hade jag också.
Det hade jag också.
Vi har faktiskt kvar några sådana där whiteboards är skruvade utanpå.
Mm. Så, men det är alltså de här skrivstilsböckerna. Ja. Var är skrivstilen idag?
Den är, om du går in på Twitter och kollar på det du har tagit, där är skrivstilen.
Precis.
Herregud, hur svårt ska det vara att lära sig skriva? Jag har faktiskt, när jag jobbade på min förra ställe, pratade med en kollega till mig som var duktig på att skriva och försökte lära mig. Så jag har lärt mig någon typ av teknik att skriva stort på plakat och sånt där. Men det ser fortfarande för jäkligt. Jag kan inte få bokstäverna att vara lika stora. Alltså det sticker iväg. Och
jag vet inte, vad gör man, har man alltså skrivstil på låg- och mellanstadiet på samma sätt som vi hade? Alltså man sitter i en bok och man skriver så här, alltså.
Inte lika mycket tror jag, men det finns fortfarande kvar. Mm. Jag vet, jag jobbar lite i särskolan också. Och där har vi faktiskt de här skrivstilsböckerna som jag kommer ihåg från när jag var. Och alltså, jag tror inte längre att det är för att alla måste kunna skriva skrivstil. Utan det är mera för att träna upp finmotoriken. Liksom. Mm. Olika finmotoriska övningar är ju bra.
Men frågan är, kommer det vara viktigt i framtiden att kunna skriva för hand?
Nej. Ja.
Ska jag vara avgörande röst här? Då säger jag faktiskt kanske. Jag har svårt att se att det är viktigt. Jag förstår, alltså det är ju så här, det är som... I allt. Man kommer använda dator. Jag skriver ju aldrig.
Pennan kommer aldrig leva längre än era jävla pekskärmar, det kan jag säga.
Jo, men det kan jag tänka mig också.
Det har jag svårt att tro. Pennan i sig är ju miljöförstörelse. Förstå hur många sådana här bickpennor som görs varje dag. När du väl behöver en penna att skriva någonting, då har du ingen. Förstår du? Det måste ju ligga berg av pennor. Det måste finnas, alltså Mount Everest.
På väg upp till matsalen såg jag en penna nerstucken i rabatten.
Det gjorde jag också. Och jag funderar på hur många pennor görs det varje minut? Och hur många pennor slängs det? För det måste vara något.
Men jag tror att om man kommer in på det här med liksom... Okej, jag använder papper och penna ofta för att skriva ner... Kom ihåg lappar eller såna där grejer. Sånt som jag måste bara snabbt få ner. Men det här med... Kollar man på vad som är på väg att komma nu. Det här med Google Glass, interaktiva glasögon. Liksom, enhanced reality... när du kan liksom prata rakt ut och du gör en note direkt.
Kommer de här Google Glass och det klara dialekter, tror?
Ja, men det är ju... Ja.
Klarar de skrivstil, undrar jag.
Jag tänker själv så här, Google Glass, vart finns närmast i McDonalds?
Jag sa Glass.
McDonalds.
McDrive, har du en McDrive?
Hallå eller? Vill du komma till närmaste fäskekörka? Det går inte, det kommer
jag
inte
vill ändå. Jag vill ändå... Alltså, pennan kommer finnas kvar och jag tror vi lurar oss själva om vi på allvar tror att det inte kommer finnas någon vits med att liksom kunna hålla i en penna och skriva. De människor som inte kan det, de kommer liksom hamna efter. Det kan jag lova er.
Fast den pennan du kommer använda kommer användas på en pekskärm och sen så görs din text om till digitala bokstäver. Så att pennan i sig kommer vara en skylt. Det kommer finnas i montrar och man kommer prata om de här
man
pennorna.
Man kommer aldrig ha ett ordspråk som heter pekskärmen är mäktigare än svärdet.
Nej, men min pekskärmspenna är mäktigare än svärdet. Jag tror, pennan i sig, pennan som fenomen att du kladdar ner något på papper tror jag kan försvinna. Men jag har svårt att tro.
Men jag, där är jag som Jakob också. Alltså om jag ska ta anteckningar eller de här kom ihåg lappar, då måste jag ha en penna.
Kryss på
för annars
handen.
Jag litar inte på att jag kommer ihåg att jag har skrivit det. Och då måste jag komma ihåg vilken digital app har jag skrivit det här i.
Exakt.
Alltså ett papper är ett papper, post-it den på bordet. Det är liksom, det för mig funkar det bättre.
Ja, men jag går fortfarande och handlar med en post-it-lapp i fickan.
Ja.
som jag har skrivit hemma. Jag sitter ner vid matbordet och skriver ner.
Jag skriver i mina anteckningar i min iPhone och sen så sitter jag och suddar ut den när jag väl har plockat ner i korgen.
Like hell you do.
Det, jag gör det.
Nej, gör det.
Ja, absolut.
Skapar du shoppinglistor i anteckningar i din iPhone?
Men det finns ju färdiga
shoppinglisterappar.
Det gör det också.
Det gör det.
Ja, men jag har, jo det finns. Sen har jag också en ICA-handlarapp som ger mig receptet och så bara inköpslista. Då tar jag den inköpslistan och så lägger jag ett sms, kopierar in det i anteckningar och tar bort.
Det är ju jävligt omständigt.
Nej, det går ju skitbra. Här. Nu står det ju bara öl på den här, men det kommer jag ihåg.
Det var kvällens.
Men nej, men det är faktiskt ett sätt. För att jag har aldrig papper, jag har aldrig penna. När jag behöver pennan, då har jag hittat ingen. Så att jag tar i telefonen och sen så gör jag allting här i. Jag har inga som helst problem att använda papper och penna. Däremot så har jag problem att läsa sen vad jag har skrivit, för jag har så dålig handstil. Men jag måste säga att jag tycker att det går att byta ut.
Ja, nej, jag vet inte. Jag är nog bakåtsträvare.
Ska man inte säga. Alltså, det är ju inte...
Men jag tycker, ja, det har inte riktigt med det, men ändå lite tycker jag. Jag har några elever nu som håller på att göra ett arbete om GPSen. Ja, och jag vill ju att de ska finna någon slags jämförande. Så här, alltså om man jämför GPSen med en vanlig karta, alltså en papperskarta. Vad ska jag kalla. Och just så här, så vad är det en karta har för fördelar kontra en GPS och vice versa. Och liksom, vilken är egentligen att föredra? Och jag vill ju få det här till att jag skulle hellre ha en riktig karta än en GPS då, i till exempelvis en telefon eller något. Jag ser fler fördelar med att ha en karta än en GPS. Och då var eleverna bara så, men vadå liksom, det är ju jättejobbigt med papper, det kan ju brinna upp och sådär. Men jag menar på att en vanlig hederlig karta är att föredra. Vad tycker ni?
Det som är dilemmat med en GPS och telefonen, det är just att du måste ha mottagning från satelliter och så måste telefonen måste även ha mottagning för wifi för internet för att du ska kunna producera en karta som sen ska pinpointas ut av de här GPS-signalerna.
Du måste ha batteri i telefonen.
För det är ju verkligen så här, du behöver ju tre satelliter för att hitta din positionering. Mm. Och likadant i, det här har jag nog nämnt för dig Fredrik, men likadant i LA tror jag det är. LA eller San Francisco eller någonstans i USA i alla fall, så har de gjort ett rutnät av ljudupptagning som tar upp pistolskott. Så då kan man pinpointa när en pistol eller ett gevär har blivit avfyrat. Polisen alltså är på väg till platsen innan det har blivit anmält, för att de vet om att ett pistolskott har skjutits i. Så det är lite...
När vi tar upp det just så där, en karta eller en GPS. Jag skulle nog också säga karta. Mm. Alltså praktisk synpunkt. Mm. Men sen så har vi ju hjälpmedlen som är smidiga också.
Mm. Det är svårt,
jag skulle vilja ha både och.
Mm. Ja, men kliver jag upp... ur tunnelbanan. Jag ska till någon affär någonstans. Tar jag fram min telefon, knappar in adressen och så vet jag vilket håll det ska gå åt. Mm. Kartan, då måste du ju först och främst ha en kompass. Liksom. Mm.
Jo.
Det har jag i och för sig på min klocka. Men,
ja, men det är klart det finns far. Alltså, just det som du tar upp, man kommer upp i tunnelbanan, klart det är mer smidigare med en mobil. Och man kan bara... Men nu tänker jag i någon sorts överlevnadsläge. Liksom. Det är klart, det är ju helt sjukt egentligen hur snabbt det har gått med GPSen, just där som det är nu, när man dessutom får upp liksom bilder man ska hem till om man inte har varit hos.
Mm.
Så kan man ju få upp en bild av porten liksom. Alltså, när jag är den där Google-bilen som man kört runt hela jorden jäkligt fort. Alltså det är ju helt galet egentligen.
Apropå den så är det ju väldigt mycket roliga bilder som har tagits av den här
Google-bilen.
Jag har ju sett en bild om någonstans på Åsögatan tror jag, där en kille ställer sig i fönstret och drog ner brallen och visar rumpan. Och han stod där säkert ganska länge, för att det är väldigt bra. Det är liksom inga hack i bilden, utan de har tagit bild på hans rumpa. Lyckats. Det är ganska fyndigt.
Ja.
Men jag förstår vad du menar. Det är självklart, det finns ju vissa, för det är samma sak som internet i sig. Det är ju inte ett säkert plats. Så att datorer som man är rädd om ska man inte uppkoppla mot internet till exempel. För det finns en risk för intrång och virus och så vidare. Så att, teknologin är inte alltid bra. Och ibland så är det bra att ha kunskapen att faktiskt gå tillbaka. Vi är ju trots allt på väg in i något slags kallt krig där Ryssland försöker visa musklerna, flyga in över Sverige och låtsas bomba och så vidare. Och så vidare. Så att det känns som att vi måste gå tillbaka lite grann. Det känns som att vi måste gå ner i källaren och fylla upp med förråden på Guldburg här. För att om kriget kommer så ska vi vara redo. Grilla.
Och guldburkar är då för alla de som inte har lumpen, vilket inte är speciellt många nu för tiden.
Nej, guldburk är ju en typ av konservburk som innehåller
mat.
Mat kan man säga. Det innehåller ravioli igen. Mm.
Var väl också någon kött. Dödansgrifet, kallar man
den. Nej, men kalopsen och sådant. Och sen är det väl dödmans fingrar, de här korvbitar med bönor i.
Ja.
Kommer ihåg.
Det här är inte, det var inte så äckligt som det låter.
De var väldigt feta. Alltså det är fet mat. Vi snackar, man har en hinna av fett i gommen efter man ätit det. Så fick man en liten burk, en lite guldig burk med leverpastej. Mm. Som hade lite vita prickar på sig, som man vet hundra på att det var mögel. Och sen så fick man en silverförpackning av någon jävla anledning med Mariekex. Som kallades för pansarkex, för de var dubbelt så tjocka som Mariekex och stenhårda. Så man kunde bomba Tyskland med den om man bara hade kommit på det i rätt tid. De här pansarkexen bredde man då på den här mögliga leverpastejen.
Sen hade man fabriksmodellen.
Jag kände bara så här, hur smak var de här pansarkexen, var de söta som Mariekex?
Ja, det var Mariekex fast de var tjocka och hårda. Mm.
Och leverpastej på. Ja. Det låter ju helt underbart.
Vi kan ta, nästa gång vi har på ska vi ha det här, leverpastej och kex och bara käka det.
Så om vi kommer ihåg det så ska vi faktiskt, det är det här kraschande ljudet. Så ska vi nu undvika faktiskt, för det kommer ta sig in i micken.
Jag tror jag har en prickig leverpastej hemma så jag kan ta med den.
En prick i leverpastejen. En prick i registret är ändå att misslyckas totalt i skolan och inte få några betyg. Är F ett betyg? Eller är det underkänt? Jag har inte riktigt fattat. Jag har hört med massa olika riktningar. F, kan man plugga upp det senare? Eller måste man gå om med alltihopa?
Nej, men F är ju... Alltså, i och med att du får ju inga poäng för ett F. Är du med?
Mm.
Så det är liksom, nej. Alltså, det är väl inget betyg. Det är ett underkänt betyg.
Men är F, det är ju inte samma som i...
Du kan ju
det är ju inte samma sak som en etta. Skulle jag säga. En etta var ju inte ett underkänt betyg. En etta var ju liksom, det var ju fortfarande någon slags, du fick ju ändå poäng på det.
Mm. IG var ju också...
Nej, men IG och F skulle jag säga är samma sak.
Mm.
Men är det inte så att om du har fått ett F och kommer in på gymnasiet så kan du plugga upp det här F-et på komvux typ?
Ja. Och jag menar, du får ju inte ha F i kärnämnena till exempel om du ska söka in på olika gymnasielinjer. Eller jag tror du måste väl klara alla kärnämnen numera, tror jag, för att söka till gymnasiet. Borde jag veta, men jag tror det är så. Du får inte ha underkänt i kärnämnena.
Kanske ska bjuda in SYV på det här.
Det kanske vi gör. Ja, två fantastiska SYVar, de kan vara med nästa vecka. Kan de ge lite tips?
Tycker ni det blir nästa veckas frågeställning. Betyg. Hur ser er helg ut?
Ja, med anledning av nationella proven så kommer jag behöva rätta nationella prov.
Mm.
Ganska stort antal timmar i helgen. Sen kanske om jag får någon tid över kanske jag kan testa min PS4. Se hur den känns.
Mm. Besöka fingerfärdighet. Mm. Träning inför skrivstilen.
Exakt. Så det är väl det. Kanske kolla på någon skön rulle. Kanske kolla Star Wars igen, vet jag.
Ja.
Jakob, vad ska du göra?
Nej, jag har faktiskt... imorgon så är det ett vändningsmatch. Bayern möter TPS Åbo. Ska jag kolla den? Kanalplan 13.00 tror jag. Aspark. Direkt efter det måste jag rusa hem för att... Jag ska köpa födelsedagspresent åt farsa faktiskt. Han önskar sig en borrhammare till... Han fyller år på lördag. Och sen så är det ju Premier League i helgen.
Nu har du sabbat hans födelsedag, för nu har du berättat att du ska köpa en borrhammare till
honom. Ja, men han hinner ju inte lyssna på podden innan.
Hur heter det?
Imorgon.
Det är Liv... Nej, vad är det? Chelsea-Arsenal.
Chelsea-Arsenal imorgon. 13.45. Så jag kommer inte hinna se hela, men lite i alla fall. Sen så ska jag baka tårta. Och sen så ska jag... Ta det lugnt. Nej, just det. jag ska hem till morsan och farsan. För jag fyller år på måndag nämligen. Så vi ska fira mig och min farsa på
alla som söndag. Hör det här, det blir tårta på måndag.
Ja, tårta på måndag.
Tårta till frukost.
16.30. Kan det bli personal?
Jag har, tack för att du frågar, så har jag också en väldigt späckad helg.
Berätta då.
Jag har, ska åka till min pappa faktiskt. Lördag morgon och sätta mig, eller sätta mig, ska lägga mig ner på marken och så ska jag slipa under min bil för att slipa bort rost så att vi kan svetsa dit ny plåt som saknas. Det ska jag göra på lördag. Och på söndag, eller resten av lördagen och söndag så ska jag nog försöka ta det så lugnt som möjligt och umgås med min dotter och min fru. Min fru har säkert bokat in någonting som jag ska göra.
Du ska lära din dotter spela tv-spel kanske?
Nej, jag ska nog...
Lära din dotter hur man skriver med en penna.
Det kommer min lärarinna fru lära. Jag kommer nog lära henne att gunga, tror jag. Sånt tror jag ska hålla på med.
Sådana där mer manliga saker.
Ja, prata ett mobil, dricka latte och sparka på gungan så här med foten. Det är lattepappa. Jag ska ju nämligen vara pappaledig i höst, så att jag måste lära mig det här.
Dricka mycket spännande. Vem ska, liksom, kommer du få någon ersättare här? Eller ska vi klara oss helt utan dig?
Det är inte självklart att vi har en färdig... jag har ju lärt upp Jakob nu under 5 års tid hur man beter sig mot barn. Hur man är dryg och uppkäftig.
Går det ens att ersätta dig?
Ja.
Vad tycker du själv?
Det är klart det går. Det blir inte alls lika bra, men det går ju. Nej, det kommer gå så bra. Så jag har ingen som helst tvekan om att jag är utbytbar. Frågan är egentligen bara om det går att byta ut mig på alla plan. Man kanske får dela upp vissa grejer på andra personer. Man har frågat om skodem till exempel i höst. Det blir ju en spännande sak att lösa för den som är ansvarig. Så det tror jag. Men jag ser fram emot lite ledigt. Jag har egentligen bara 2 timmar kvar på den här dagen. Så att,
Ja, jag måste rusa på lektioner. Jag har ju en sån här så kallad VFU-student här. Det innebär så att det är någon som pluggar till lärare som är här och har mina lektioner. Och hon har precis börjat nu min lektion, så jag måste ju gå dit nu och observera så att hon gör bra ifrån sig.
Vad är det för typ av lektion?
Det är en svensk lektion.
Ja.
Som Marie har. Med 9 nu.
Du hade ju en annan lärarstudent innan. Vad hände? Eller byter man? Hur är det egentligen?
Det är ju inte jag som styr där, utan det är ju då alltså lärarhögskolan som bestämmer hur och var de hamnar.
Ja.
Så, ja.
Ytterst olämplig person som bytte ut mot en annan.
Alltså det är ju inte jag som gör den bedömningen i slutändan.
Nej.
Utan det får ju någon slags högre instans ta ställning till. Utan jag ger ju bara mina reflektioner vad jag ser här.
Härligt.
Björklund bestämmer.
Jag brukar hänvisa till Jan när jag inte vet vad jag ska göra.
Ring Jan.
Ring Jan. Jag har han på speed dial.
Undrar om han har Twitter.
Undrar om han har en podcast. Undrar om han har hört våran podcast.
Vad skulle hans podcast heta?
Stäng dörren.
Släng ut eleven. Jan slänger ut eleven. Det är ju hashtag. Tack för mig. Ni får väl tacka för er själva sen.
Vi har inte quotat någonting nu.
Nej.
Vi måste ju göra en jämförelse. Eller?
Har vi det då?
Nej, jag vet inte.
Att ha ett nationellt prov i svenska är som att...
Är som att... Jag skulle säga att det är lika stor press.
Det är som
att... Luke känner när han är på... rätta mig om jag har fel.
Jag har en jättebra här. Det är nämligen så att nationella prov i svenska är ju ett bevis för att läraren har lärt ut rätt. Ett nationellt prov i svenska är alltså beviset för att underrättelsen har vet om att dödsstjärnan inte är funktionell. Fast de misslyckas ju. Så där bevisar man ju att det nationella provet, underrättelserapporten,
är fel. Jag menar att i... Vad fan blir det nu? Del 3.
Gäddans återkomst.
Nej, det är väl del 6 va?
Ah, ja,
utan jag tänker, ja, vad heter den? Revenge of the Sith. Eller heter den där?
Nej,
ja, just det.
Nej, det är 2:an.
Nej, 2:an.
Ja. Det är nog...
Det är Revenge of the Sith. Eller Return of the Sith är det ju.
googlar den snabbt.
Det här är ju pinsamt. Men det är ju en scen där när Anakin, han liksom, han är liksom på gränsen där. Att han blir mörkare och mörkare under ögonen när man fattar vad det liksom är på väg.
Alla andra ser utom Jedi-gudarna.
Och han drar ju då till The Mustafar System. Det är den här planeten.
Mörkrets hem, det heter den på svenska.
Kolla vad den heter på engelska.
Men han drar
till Mustafa.
Han drar ju till Mustafar System.
Det är någon slags rastafari.
Nej, men han går in där och så typ går han in då. Han har ju ihjäl alla människor där. De ser ut som, ja, det ser ut som de har rymt från Skansen akvariet allihopa. Men de är där, han har ihjäl alla. Och det är ju då symboliskt för nationella provet i svenska liksom.
Visste ni att det här är Yoda?
Han som gör rösten till Yoda.
Och då kanske ni undrar så här, vadå, hur har det med nationella provet att göra? Jo, därför att han har ihjäl alla de här då, som står ut som de har rymt från Skansen akvariet. Och det egentligen finns ingen anledning egentligen för honom att ha ihjäl dem. De har inte gjort honom något. Det är alltså betydelselöst. Nationella provet i svenska är betydelselöst. Gud, vad hemskt att säga. Ja. Ska vi avsluta där då?
Alltså jag blir mer tveksam till att vi ska ha den här Star Wars-referensen.
Jag var lite mer inne på att de här nationella proven, det är som att ha Björklund på ryggen och springa runt där i skogen och hoppa över stockar och stenar och svinga i lianer.
Du är lite när Björklund vid en Ewok.
Nej, vid Yoda.
Vid Yoda?
Vid Yoda. Om ni tänker när Luke är och lär upp sig. Det är som att ha Björklund på ryggen. Jag vet inte.
Ja, jag vet inte, har vi tappat den nu?
Ja, jag tror det.
Jag tyckte att min motstånd var bra. Men...
ja, jag tycker den var bra också, men jag kände bara att jag var tvungen att...
Hörrni, har vi podd om en vecka igen, eller?
Trevlig helg.
Klart vi har podd om en vecka igen.
Hej då!